You're weak like your father.
Well, you're ugly like your mother.
Känsliga lyssnare varnas. Det händer att vi spoilar filmerna ibland.
Ej! Ni är fast spända, hoppas jag nu. Höll jag på så.
Va?
Nej, alltså jag tänkte en catchphrase så här i början av vårt första avsnitt, men det blev mer ett hot.
Are you threatening me, Master Jedi?
Jag gillar att också vi som är de två största energispridarna i podden säger att det är fastspänd.
Ja, jag hoppas att du är fastspänd.
Kan bli lite väl. Oj, vad fort det går.
Mm.
Nej, men vi vill göra lite specialare av flera olika anledningar. Ja.
Du kan fråga, ni kan fråga Linda om en, ni kan fråga Matti och mig om en, jag vet inte om ni kan fråga Gustav. Men...
Jo, det är nog han som är mest
ja.
Kunnig varför.
Ja, okej. Okay. Men ni kan fråga Gustav också.
Nej, men jag frågar vem som helst, eller ingen. Nej. Behöver ni fråga någon? Egentligen.
Det beror på om det känns viktigt för ett liv.
That's my question! The question, jerk!
Ja. Ja. Men, specialen i sig
ja.
Är att jag och Ulf har tänkt, vad är det bästa som någonsin har gjorts inom film? Alltså en genre.
Mm.
Rakt av.
Alltså jag menar, vi har ju en specialarpodd som har gått vidare från dinosaurier nu till robotar. Och,
robotar?
Ja, de ska gå vidare till robotar. Och hur toppar vi detta, Matti?
Jag hade ju en toppen idé och du hoppade på den direkt ja. Och sa, fan vilken bra idé!
Ja.
Och den idén var, de bästa filmerna som egentligen har gjorts är ju helt och hållet baserade på tv-spel.
Så är det ju.
Vi har ju sett några i den vanliga podden.
Ja, vi såg ju Super Mario Brothers, alltså den första live action. Och den blev ju ett cinematiskt mästerverk som vi alla vet.
Ja, och Dead or Alive, Mortal Kombat, Street Fighter.
Ja, alla mästerverk. Och alla utom Super Mario är fighting-spel.
Ja. Ja. Men de är också gjorda på 80- och 90-talet. Vad var stort då?
Ja, sant. Början av 90-talet var ju 2D-fighterns stora heyday med ett visst spel. Framförallt som vi kommer att prata mer om, inte idag kanske så mycket, men någon annan gång. Street Fighter 2.
Det nämns nog idag, men inte så mycket mer.
Precis.
För vi tänkte ju göra detta kronologiskt
mm.
istället för det här hjulet till att börja med.
Och då fick vi reda på att det finns många, många fler filmer baserade på tv-spel än vad vi trodde.
Men det bästa är att den hade jag inte sett.
Mm, mm.
Men när jag började titta vidare på listorna sen så bara såhär, oh, den har jag sett. Oh, den har jag också sett. Och jag kommer inte ihåg dem som särskilt bra. Undrar varför?
Alltså man känner sig lite smutsig, det gör man. När man tittar på vad som kommer skall. Men vi, eftersom vi kör kronologiskt så den som räknas tydligen som den första spelfilmen ska jag säga som hade med baserat på tv-spel är ju Super Mario Bros. Från 1993. Jag vet, det är kanske en sanning med modifikation för att jag tror säkert att det finns någonting i Japan som predatar det. Men när man kollar listorna online.
Åh, oh, Jag bara tittar på så här listan som bara så här blapp upp ännu mer nu. Bara så här Final Fantasy Spirits Within, Resident Evil Degeneration. Här är så mycket skit.
Kul. Så att
Angry Birds.
Jag menar om ni ska lida, om vi ska lida ska ni lida. Så att vi låter er följa med på den här resan. Ja. Men om det räknas som nummer ett, Super Mario Bros 93, så är det ju 1994 vi ska börja titta på. Och hur många filmer har vi hittat här, Matti?
Fyra eller fem är vi uppe i. Street Fighter är ju redan sedd.
Ja, fast det kom inte den 95, Street Fighter live action-filmen.
Nej, den kom 94.
Nej, okej, okay, ja, den har vi sett.
Men den kom i december 94. Ja. I november däremot så kom ju en spelfilm. Det är lite konstigt att säga för det är en spelfilm, fast det är en film baserad på spel. Strunt samma. Som heter Double Dragon.
De dubbla drakarna.
Ja, och det där har vi ju. Ja.
Vi kan ju spoila att det är denna vi kommer att prata om idag.
Det är rätt vettigt att spoila det faktiskt.
Ja. Två andra filmer som vi hittade från 1994 inkluderar Street Fighter 2 The Animated Movie, eller, nu ska man inte försöka med det japanska originaltiteln,
Sutorito Fighter to Gekijuban,
som släpptes på bred front över, ska jag säga, större delen av världen. Däremot, den fjärde vi har hittat släpptes inte på bred front över hela världen, utan var tämligen Japan-exklusiv.
Men det värsta är att jag har sett den.
Och den har Matti sett. Vad är det för film?
Det är Fatal Fury, eller Garou Densetsu.
Garou Densetsu? Ja.
Och det är inte en bra spelserie heller, kan jag säga.
Nej, den försökte ju efterapa Street Fighter 2 som så många andra. Och ja, den gjorde väl inte saken bättre direkt. Det är som... det är en ordvits med det spel som bara satt sig hos mig. Och det är ju så... Någon som recenserade som skrev fatala furirer om den, och jag tyckte det var jättekul när jag var liten.
Ja, för Terry Bogard är en sån furir.
Ja, precis. Men, ja. Det är alltså Double Dragon vi ska prata om idag.
Ja, och det kommer bli en del tecknat sen, verkar det som, en hel del faktiskt.
Ja, och då ska vi kanske säga också att vi pratar om spelfilm i motsats till tv-specialer och annat, för att då hade ju vi aldrig kommit någonstans.
Nej, det finns en del där också.
Det finns ju jättemycket, framförallt anime, som är baserad på spel, och då ofta som tv-serier, och då har vi dessutom Super Mario Bros. Super Show.
Hej paisanos! Nu kommer Super Mario Bröderna Super Show!
Och
nu har Linda sett alla avsnitten alltså.
Ja, det har vi hört att hon har gjort. Så, Men de dubbla drakarna, Matti. Ja. Vad är det för något?
Alltså det är ett gammalt fightingspel som egentligen kom ut först på sådana här arkadhallar och sånt.
Ja.
Och sen så gjordes det om till NES, och där kom det ut tre spel om jag inte minns helt fel. Och sen kom det ut till SNESen, och där är Super Double Dragon. Sen vet jag faktiskt inte om det kom ut fler. På SNESen.
Jo, Super Double Dragon, Double Dragon 5, alltså Street Fighter-klonen, alltså där man slåss en mot en i någon sån här Street Fighter-miljö. Och sen även Battletoads och Double Dragon, crossovern, som var jättekonstig.
Ja, som är en väldigt speciell blandning där. Men det finns, alltså, om man då räknar Double Dragon-spel, jag nämner inte om jag bara räknar. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24. Och ett kom ut förra år. Eller det är faktiskt en collection, så vi tar bort en.
Ja.
Men det kom ändå ut ett förra året.
Ja, alltså det är en av de klassiska fighting-serierna, för att den blev ju extremt inflytelserik när den kom, och har bland annat enligt en artikel jag läste igår, lägga till grund eller influerade titlar som Golden Axe, Ninja Gaiden, Final Fight och så vidare. Och det kan, jag kan väl säga det definitivt i både Golden Axe och Final Fight. Ninja Gaiden, ja, det känner jag
rätt kanske mycket. De senare. För alltså, yeah. Super Double Dragon, där börjar man se någonting som kan bli första Ninja Gaiden.
Ja, det är sant. Det är sant.
Vänta, jag ska tänka, hur gammalt är Ninja Gaiden? Det fanns typ 6000 Ninja-spel som kom ut på NES också.
Men Ninja Gaiden, det första kom 88. Ja.
För jag har det i Xbox 3, nej, PS2-an tror jag.
Ninja Gaiden?
Ja, kan det stämma?
Ja.
Eller är det 360 jag håller på?
De gjorde ju först Ninja Gaiden 1, 2, 3 till NES och från i arkadhallar och i på alla jävla format du vill ha. Men sen så tog det ju ganska lång tid innan de startade upp spelserien igen.
För det är de jag spelar som kom senare.
Okej. Okay. Nej, jag är ju uppvuxen med alltså Ninja Gaiden, framförallt det första Ninja Gaiden på NES och Amiga. Det på Amiga var helt annorlunda för det baseras på arkadporten. För övrigt så Ninja Gaiden, den nya Ninja Gaiden-serien, det är ju samma snubbe som ligger bakom Dead or Alive, det vill säga The Bouncing Booby Physics Guy. Så att, ja. Vad han nu heter igen.
Yeah.
Yeah.
Men vi kan ju säga som så här att vi kommer kanske inte gå lika djupt in på filmen eller spelen egentligen som vi gör vanligtvis i podden, utan vi kommer blanda lite. Jag har ju spelat spelen.
Ja.
Inte alla.
Du har alltså inte spelat alla 24 spel, Matti?
23, för det var en collection också.
Ja, förlåt.
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har spelat 5 av dem i alla fall. Och jag fokuserar ju på de äldre.
Det är väl lite där jag befinner mig också. Den senaste veckan så har jag gjort nedslag i Double Dragon 1, 2, 3 till NES och Super Double Dragon och Double Dragon 5 till SNES. Det är väl typ där jag har befunnit mig.
Jag kan hålla med om det, och jag kan säga det mest frustrerande är att hoppa mellan Double Dragon 1, 2 och 3.
Mm.
För alla tre spelar helt olika.
Yep.
Knapparna är helt olika och fyller olika funktion. Och det är skitstörigt.
Och den har ju tyvärr också den här fantastiska grejen med att nu eftersom jag spelat så många versioner och nu på sistone så blandar jag ihop dem, men i någon version så kan man inte välja bort att man kan skada sin egen medspelare. I någon version så kan du välja bort att du kan skada din egen medspelare, vilket är bra.
Mm.
Jag kommer ihåg att det här var en källa till stor frustration när man var liten och ens kompis råkade slå en i huvudet med en flaska eller någonting i spelet.
Det gör lite ont.
Nej, men alltså, spel överhuvudtaget där du kan skada din medspelare. Nej! It's never been good.
Har du spelat, vad är det, Super Mario, vad heter Wii U-versionen? Tror jag det.
Nej.
Du kan inte klara en bana om man är 2 spelare. Det går inte att låta bli att ställa sig på sin motståndare, hoppa på dem i luften, lyfta upp dem och slänga dem. Det går inte att låta bli. Det är total panik. Men man kan vara Nabbit, som är en lila kanin som ser ut som att han är gjord av mardrömmar. Han kan inte dö lika lätt.
Oh,
det är... Men i alla fall.
Ja.
Double Dragon.
Ja, spelade du de här spelarna när du var en liten Matti?
Nej, inte liten Matti, gymnasiematti. Spelar lite. Vi har spelat inte så mycket NES på emulator då, om jag ska vara helt sån.
Mm.
Vi hade inte så många NES-spel. Vi hade typ 5-6 stycken bara.
Ja.
Det var först på PlayStation där jag började så här samla på mig fler spel.
Jag känner igen det där. Jag tror under hela NES-eran så om jag hade 10 eller 11 spel allt som allt. Och det här var inte ett av dem. För intressant nog, eller märkligt nog, det släpptes aldrig i Sverige. Alltså Double Dragon 1 släpptes inte alls. Double Dragon 2 fick en 15-årsgräns, vilket gjorde att man bara fick hyra det i hyrvideobutiker för att det var så otroligt våldsamt.
Jag kan förstå att det blev våldsamt, för om det om jag inte minns helt fel så har de i det spelet gjort att den A-knappen slår åt vänster och B-knappen slår åt höger.
Ja.
Eller var det jo, det var tvåan.
Det var tvåan tror jag.
Ja, det var riktigt vidrigt.
Ja. Men det var ju mitt under the worst ninja craze i Europa när Turtles fick heta Hero Turtles och inte Ninja Turtles och så vidare och så vidare.
Mm.
Ja, de är förut ganska värdefulla nu om ni hittar någon gammal hyrkassett från Japan heter de väl, de som hyrde ut gamla NES-spel.
Mm-hmm.
Så håll hårt i dem. När NES-en var på väg ut helt och hållet så släppte de det till försäljning i butik i Sverige. Men då var det ingen som köpte det så att, nej.
Ja, nej, för vi kan, om vi börjar, nu håller vi oss ganska old school då helt enkelt, men det första nu, Double Dragon 1 eller Double Dragon bara.
Mm.
Det var ändå väldigt kort.
Ja.
Det är väl typ, vad är det, 4 missions bara eller något sånt där.
Något sånt, och det är ju faktiskt förhållandevis, jag måste säga att jag föredrar både 1 och 2 framför 3 av någon anledning, av en viss anledning.
Mm.
Nej, för att 3:an har ju ett programmeringsfel i sig på den europeiska NES:en, vilket gör att det är i princip omöjligt att klara.
Error, error, error.
Det är någon grej i lokaliseringen gjorde att, som jag skrev, att ett mikro blev ett makro och helt plötsligt så fick fienderna enormt mycket mer styrka än vad de hade i original japanska spelet och så vidare. Så det är totalt ospelbart, Double Dragon 3. Och ja, det var väl lite med Double Dragon 3 jag förlorade intresset för den här serien. För att jag blev så arg.
Das war ein Befehl!
Ska vi gå in på djup storyn i ettan också?
Klart vi ska.
Ja, inte ett ord skrivs på skärmen utom Double Dragon.
Nej.
Sen börjar spelet med en tjej beslagen i magen och bortburen av en man. Och sen börjar spelet.
Ja.
Det är typ storyn.
Då får man ju tänka sig att ja, den här kvinnan betyder säkert någonting väldigt, väldigt starkt för Jimmy och Billy Lee, som våra protagonister heter.
Fast nämns deras namn i detta spelet?
Jag vet inte om det gör det i ettan, däremot i tvåan.
Ja, i tvåan nämns det. Där står det direkt i början.
Fast däremot, jag vet inte om det är den europeiska versionen, men då i den amerikanska versionen så... Nej, just det. Så i den amerikanska versionen av trean så heter de inte Billy och Jimmy, utan det är någon praktikant som har blivit insläppt och döpt om Billy till Bimmy. Så Bimmy and Jimmy.
Bimmy och Jimmy.
Bimmy and Jimmy Lee.
Det rimmar ju bättre.
Ja.
Ja. Det är inte mycket story. Och sen så i tvåan...
Ja.
Så börjar det med att Marion blir mördad.
Ja.
Och Billy ska hämnas.
Jag kan säga att ettan slutar också med att Billy och Jimmy slåss till döden om Marions gunst. Men båda är med i tvåan så att jag antar att they got better.
Ja, yeah, de läste det.
Mm.
Nej, men i tvåan är det lite mer story.
Mm.
Som sagt, där står det typ... De har ju ändrat story från spelen till filmen.
Oh, yes.
I spelen så är det nuclear war has ravaged the land.
Oh.
Medans i filmen så är det stora jordskalvet i Los Angeles som sen blev New Angeles.
Ja. Oh. Och allting håller på att falla ihop.
Det blir lite speciellt.
Ja, och de ska ju hämnas då mot The Black Warriors, som det där gänget heter i spelet. Ja, that is about it.
Alltså, storyn är kanske inte så djup i de här första spelen. Jag tror inte det blir jättemycket djupare sen.
Trean har ju åtminstone en... det har ju åtminstone lite mer än bara en hämndstory. Och det är ju att någonstans runt om i världen så finns det magiska medaljonger eller stenar, beroende på vilken version du spelar. Där om man kontrollerar de här stenarna så blir man oövervinnerlig.
Ja, det är ju lite tanken med filmen också.
Däremot, nu ska vi säga här, för okej, arkadversionen av Double Dragon 2 börjar med att Marion blir skjuten. Hon blir tydligen inte det i NES-versionen, för sen bara läste jag om trean här bara så. A year after the downfall of the Shadow Warriors, not the Black Warriors, apparently, a new enemy threatens Billy and Jimmy Lee as Marion is kidnapped by a mysterious organization. Så hon har blivit kidnappad i alla tre spelen alltså, på NES.
Om det är hon i första.
Ja, hon blir ju bortburen i första.
Någon blir bortburen.
Så att hon är alltså Princess Peach som får stryk, helt enkelt.
Ja, sorry, your girlfriend is being bitchlapped in another castle.
Ow.
Eller slagen, eller skjuten, eller...
Ja! Men i alla fall, de letar efter the three sacred stones of power! Som har blivit spridda runt om i världen. Och så sticker de till Kina, Japan och Italien. Det var one of these were not like the others.
Ja, nej men det... Som sagt, när jag såg på filmen så blev jag lite sådär, var är vi i öppningssekvensen? Och vad har det med resten av filmen att göra egentligen?
Jag tror att vi är i Kina, med tanke på... Inte för att alla skådespelarna är kineser, absolut inte. Men beroende på arkitektur och klädestil och så vidare, så jag gissar Kina. Men det är ju lite så här, vilka asiater kan vi få loss till den här filmen? Och så slänger vi in alla och så säger vi att de är kineser. Det är bara, ja...
Ja, men det viktigaste är ändå att man får loss Al Leong.
Al Långflinten Leong.
Han har haft långflint hela sitt liv. Han måste ju ha fötts med den.
Al Leong är alltså en staple i 80- och 90-talets actionfilmer. För att om du skulle ha en ond asiatisk henchman så var det Al Leong du gick till. Om jag inte minns helt fel är det även han i Die Hard.
Bara gå in och kolla på honom. Han har bara 75... som skådespelare. Och sen har han 36 som stunt också, får man ha i åtanke.
Ja.
Men alltså han har varit med i så mycket. Han har alltså Dödligt vapen 4, Godzilla, The Scorpion King, Deadwood. Och alltså så fort du vill ha en asiat som slåss, då är Al Leong där. Det är han eller Bolo Young.
Ja.
De har liksom alltid varit bad guys.
Bolo Young är också fantastisk.
Ja.
Och vi kommer säkert stöta på Bolo Young i våra specialare. Det vågar jag påstå.
Ja.
Och ja, det är han som... Det är Al Leong som är med i Die Hard. Och spelar Uli. Han spelar tysk där.
Das war ein Befehl!
Yeah.
I podden så har vi bland annat sett honom i Bill & Ted's Galna Äventyr. Vi har sett honom i Big Trouble in Little China. Och så vidare. Han spelar Genghis Khan i Bill & Ted.
Nej, men alltså, han är med allt.
Ja.
Han är... Man känner igen honom också, för han har sett likadan ut alltid. Alltså jag kollade på, han var med i någon, eller hade någon film som gjordes om honom.
Ja.
Som hette Henchman, The Al Leong Story. Som kom 2018. Och han ser likadan ut. Alltså nu är det ändå 6 år sedan snart, men han har alltid sett likadan ut.
Han har ett väldigt, väldigt runt huvud och sen så har han vad jag brukar dubba som långflint. Det vill säga att han har långt hår trots att han inte borde ha långt hår, för att han är skallig bak till halva nacken ungefär.
Halva nacken?
Ja, men ungefär. Det är där hårfästet sitter. Och sen har han alltid en episk mustasch.
Mm. Men, vi måste ta oss vidare. Vi kan inte bara prata om Al Leong hur mycket vi än vill.
Oh,
vill du nämna någonting om Super Double Dragon?
Ja, det är det bästa spelet jag spelat med Double Dragon. För att det känns som det är lite mer förlåtande och det känns som där är mycket bättre flyt i det överhuvudtaget. Och jag klarade faktiskt det igår igen för jag kommer ihåg alla gamla tricks.
Jag vill nämna det här med det spelet. 1. Man rör sig i sirap. 2. Det är inte ett spel som är gjort för single player.
Det är inte det.
Du möter 4 fiender samtidigt.
Ja, men...
Och de har ju inprogrammerat att de ska gå på varsin sida om det börjar slåss.
Men det är ju lite, det är lite Kalle Ninja. Det är ju att liksom slåss mot flera personer samtidigt. Det gör jag brinner för det här permanent. Aldrig för stunden naturligt bunden med kärlek som cement. Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt. Det är min tur nu. Tiden har vänt. Ja. Yeah. Nej, alltså just det att det går så långsamt. Jag kan säga att jag drog upp hastigheten. För det är sånt man kan göra med emulatorer.
Mm.
Så jag emulerade 1,3 gånger den normala hastigheten. Då flöt det på jättebra.
Det kan nog vara bra.
Ja.
Jag vill bara nämna en sak till om Alien. Förlåt att jag går tillbaka till honom.
Det är helt okej. Okay.
Men han har ju den här. Han kanske har skrivit sin egen bio.
Mm.
Al nearly always turns up as a bad guy with his lean, muscled physique, incredible agility, amazing martial arts skills, wispy black hair, and Fu Manchu-style mustache.
Indeed.
Och allt det stämmer bättre än Steven Seagals. Så.
Ja, alltså den här killen kan ju liksom leva upp till det. Så att det är ju det som är the scary. Jag kollar på vad han har gjort för stunts här. Och det är faktiskt rätt intressant för att jag antar att han är Chinese American då. För att de flesta av de har stuntmännen på 80-talet, de brukade ju börja i Hongkong. Men han har bara varit med i amerikanska produktioner som stuntman. Så han var nog the go-to guy när de inte hade råd att flyga in från Hongkong.
Alltså med tanke på att 83 var han med i Twilight Zone.
Ja.
Sen har han varit med i typ minst 2 saker varje år.
Ja.
Minst.
Men på tal om skådespelare i den här filmen så går det inte bort sig ifrån drogmissbruket som är Robert Patrick. För att allas vår T-1000 från Terminator 2 har alltså på 3 år gått från att spela skurk i en av de största actionfilmerna genom tiderna till att spela en kille med tuperat Vanilla Ice-hår i Double Dragon.
Han ser så ohård ut så det gör ont i mig och kallar sig själv för Koga Shuko.
I am Koga Shuko. From now on you'll do as I say.
Ja, för han tycker det låter bra.
Det låter bättre än hans riktiga namn som jag faktiskt har glömt nu.
Ja,
men
Koga Shuko.
Koga Shuko, det gav mer respekt, tyckte han.
Det går inte att respektera någon med vitblonderat hår som går över i svart för att man inte orkar blondera hela. Men jag kollade upp liksom bara, vad fan var det som hände med dig, Robert Patrick? För att det här fallet, jag säger inte att man inte kan göra trashy film, men det här fallet är enormt. Och mycket riktigt, i hans självbiografi så säger han att han hade stora drogproblem efter Terminator 2. Så att det tog ju honom ett ganska bra tag att komma på rätt köl igen. Sen gick det ju mycket bättre för honom. Han tog ju över liksom David Duchovnys roll i X-Files lite grann och så vidare och så vidare. Så att he's doing well, so all the more power to him. Men tidigt 90-tal var inte riktigt hans bästa tid.
Nej, men det dröjde ett tag för honom att komma tillbaka.
Ja.
Nu, så senast, så har han ju varit med i Reacher säsong 2.
Ja.
Och även spelat nazistpappan i, eller inte nazist, han är väl Ku Klux Klan-medlem eller ledare. Den kallar väl sig för White Dragon istället för Grand Dragon.
Mm.
I Peacemaker.
Ja, blev han ett... för han fick någon annan sån här... Just det, Scorpion också. Den här tv-serien som han gjorde.
Just det.
98 avsnitt av. Så att, nej, men han landar på fötter till sist, vilket var kul.
Jag tittade på den ett tag, sen tappade jag det intresset ganska snabbt. Sen har vi ju då våra Double Dragons. Vi har Mark Dacascos som Jimmy Lee.
Mm.
Och vi har Scott Wolf som Billy Lee.
Mm.
Och inte för sån. Mark Dacascos.
Ja.
Jag visste att han kunde slåss. Jag visste inte att Scott Wolf slogs.
Han, Scott Wolf kan inte slåss.
Nej, då är därför jag sa slogs.
Ja. För att, alltså, Mark
Dacascos.
Dacascos. Han är en väldigt duktig kampsportare. Han, förutom, alltså, när man har en pappa som har grundat sitt eget kungfu-system, så givetvis är han expert i det, men han har också studerat och blivit expert i Muay Thai, Capoeira, Wushu, har ett fourth degree black belt i Taekwondo. Dude's good.
Och programledare för Iron Chef.
Ja. Oh.
Alltså, inte för sånt. Jag vet att jag går lite sidan av här, men hans introduktioner utav The Secret Ingredients, kolla på en kompilering av det. För det är fantastiskt. Han är helvild.
He is, absolut. Och han har ju gått vidare till att spela liksom i andra action-grejer. Som, han spelar Kung Lao i Mortal Kombat, exempelvis. Han spelar Eric Draven i The Crow, Stairway to Heaven.
Tre,
tror jag det är. Och så vidare, och så vidare. Så att han hör definitivt hemma i den här filmen. Han är totalt värdelös skådespelare här. Han blir bättre ju längre
karriär. Det är lite manuset också.
Ja, fast han levererar ingenting bra.
Nej, men det gör ju ingen i den här filmen.
Ja, det som levererar det lite bättre skulle jag vilja säga är ändå Scott Wolf, som inte kan slåss. Men som den andra dubbeldraken, Billy. Men jag tyckte hela tiden, jag känner igen honom så mycket. Och sen kom jag på till sist vad jag hade sett honom i. Han spelar Chad Decker i remaken av V. Det vill säga reportern i V i 22 avsnitt. Det tog mig alldeles för lång tid att komma på det. Men sen så har han väl inte liksom... Han var med i första Turtles-filmen som en uncredited thug. Hans senaste filmkredit är 2015 för Meet My Valentine.
Yay.
So he's got that going for him.
Nej.
Nej.
Alltså, jag kan formulera det som så här. Att jag tyckte att den som gjorde bäst ifrån sig den här filmen var han som spelade Alyssa Milanos pappa, det vill säga polischefen.
Ja.
Leon Russom. Han var den som levererade bäst. Och då ska vi ha tänkt att det är inte superbra det heller.
Nej. Och på tal om Alyssa Milano så får vi ändå nämna henne med tanke på att hon är ytterligare en av dem som, förutom Robert Patrick då, så är det ju Alyssa Milano som har gått vidare till att bli någonting större. Och ja, hon är totalt värdelös i den här filmen.
Det, som alltså, så många andra.
Jo, men alltså det finns nivåer av värdelöshet. Men jag tror inte de gjorde en enda retake med liksom Milano. För att jag tror att de tänkte att det är ingen som kommer att bry sig om hur hon skådespelar egentligen. För att de kommer bara stirra på hennes kropp. Jag ska inte säga att de var helt fel.
Alltså det är ju meningen att du ska göra det. Om man ska formulera det så.
Ja.
Med tanke på att skådespelarna gör det också.
Ja, de gör en grej av den. Men ja, liksom Lannor har varit med i ganska mycket sen. Hon såg väl henne först i Commando 85.
Mm.
Och sen så var hon ju med i typ alla avsnitt av Charmed. Den här
Förhäxad.
Förhäxad heter den. Och så vidare och så vidare. Så hon är ändå liksom ett välkänt namn. Utöver det så finns det inte så många välkända namn i den här, skulle jag säga.
Nej.
Det
är folk du känner igen, skulle jag säga. Typ ja. Nils Allen Stewart känner du igen.
Ja.
Han som spelar Boa Bobo. Som är för övrigt ett fantastiskt namn.
Ja.
Sen så Andy Dick är med.
Andy Dick och Vanna White.
Ja.
Alltså ett klassiskt nyhetsankarpar som de på något sätt lyckades få in i den här filmen.
Ja, Andy Dick spelar väl väderpresentatören ja. I och för sig, men Vanna White sitter ju och läser nyheterna och ser väl kanske inte de smartaste sakerna. Men...
Och de jobbar ju för Channel 69.
Yeah, nice. Förlåt.
Okej, så vi får väl ge oss lite in i filmen då kanske.
Ja, alltså den börjar ju helt exceptionellt
ja.
Med att massa ninjor tar sig in på i en liten by med massa gamla munkar ja. Som har skurit ut sina tungor för att inte säga var halsbandet är. Och istället så springer en munk iväg och sitter och tittar på halsbandet när han vet att han är förföljd.
Ja, det... Alltså, det... ni hade inte behövt skära ut era tunga för han kommer ändå göra det dummaste saken och visa alla vad fan det här halsbandet är.
Ja, vi hade tagit om han hade ställt sig framför och försökt skydda det.
Ja, men nej, han ska springa in och titta på det. Inte gömma det bättre än i en väldigt enkel grotta att hitta. Han ska bara titta på det.
Mm. Nej, det var lite exceptionellt dumt. Sen kommer den värsta twisten. Att den huvudninjan som är med i den här attacken, det är en kvinna.
Men då kan ju inte slås.
Jo, tydligen kunde hon det.
När blev jag Gustav?
Och det är ju, vad heter hon, Lash.
Ja, och hon lever upp till sitt namn senare. Hon har ju en piska.
Ja.
Lash.
Hon är inte alls sexualiserad i spelen, kan jag ju säga.
Nej.
That's a lie.
Ja.
Jag kan säga, om ni tycker att hon är sexualiserad i denna filmen så kan ni titta på bilderna från Double Dragon Neon och River City Girls och Double Dragon 2 Wonder of Dragons, så kanske ni ändrar er syn på hur sexualiserad man kan göra en karaktär.
Ja.
Men... när hon har fått tag på den här så hör hon av sig med världens high-tech-väska till sin chef.
Det vill säga Vanilla Ice. Jag menar Robert Patrick.
Koga Shuko.
Och då får vi också reda på att det här utspelar sig... är det 2027? Är det det?
Nej, 2007.
2007, så det är ännu tidigare. Så, och det här är några år efter The Big Quake. Som då i princip skar sönder Kalifornien, gjorde delar av det till en ö och la stora delar av det under vatten. Och i New Angeles då...
så man byter namn efter dem.
Ja, precis. Vi behöver ett nytt namn. Så tänk Mad Max slash Judge Dredd slash
Warriors.
Warriors, come out to play.
Warriors, och det har ungefär estetiken på hur det här ser ut.
Oh, nej, vänta, jag har en sak till vi måste få in. Antingen Rosa Pantern eller Tillbaka till framtiden.
Tillbaka till framtiden, absolut.
Ja, men bilen påminner väldigt... nej, alltså det är så hemskt.
Och man har gjort enorma framsteg i den här staden. Man kör exempelvis helt fossilfritt genom att bränna sopor.
Mm. Och sopor finns överallt för övrigt.
Ja, men det som har gått riktigt illa det är att New Angeles plågas av extrem gängproblematik, så att polisen har ingått en deal med dem att så länge ni är bara ute på nätterna så låter vi er vara. Det är liksom bara så, ja okej, fine, så länge ni liksom sköter er så, när solen är uppe, så fine.
Och det gör de ju.
Till rolighet, de gör ju det till en början i alla fall. Så att de har ju en understanding med polisen. Men det är den här backdropen som vi träffar våra hjältar Billy och Jimmy som slåss i en lagerlokal. För du vet...
Och, ja, men här måste jag ju säga en sak. Det kommer ju efterskalv fortfarande här.
Ja.
Och hur gör du för att du ska liksom förhindra att en byggnad rasar när det är ett efterskalv?
Alltså jag brukar göra som så att jag tar en stor jäkla pelare och sen ökar jag spänningen på den på något sätt.
Mm. Är det du som gör det eller har du hyrt in...
Jag har hyrt in en kille som står och vars enda jobb är att rycka i en spak och ja, fixa detta.
Är det något speciellt med den här killen?
Han måste vara kortvuxen.
Mm, han måste det va?
Ja, det är ett krav.
Så jävla märkligt. Så gigantisk domkraft.
Ja.
Så en liten man som pumpar järnet.
Och av någon anledning ska detta hålla uppe byggnaderna istället för att om man ökar spänningen att till sist så går det bara rakt igenom. Och den här lilla grejen som den håller uppe stannar uppe. Men ja, never mind. Det funkar tydligen. Physics, yay. Och ja, här inne så har de en fight club, får vi väl kalla det.
Ja, alltså det verkar ju vara någonting som är återkommande. De fightas, de kör tag team och de satsar pengar på det. Alltså alla som är där.
Jag är inte riktigt klar över reglerna i den här fighten. För som du säger, det är ett tag team. Men det är liksom så här att du kan tagga in din partner, men om en blir knockad så... är matchen över. Och sen finns det regler som gör att man kan bli diskad för att...
Och du kan få poäng.
Ja, det är jättekonstigt. Men det är säkert fullkomligt logiskt i deras värld.
Yeah.
Ja. Yeah.
Det är det säkert. Men här får vi reda lite på hur karaktärerna är. Vi har Jimmy som slåss stadigt, han vet vad han behöver göra för att vinna och han gör det.
Mm.
Och vi har Billy som tycker att det är kul att leka lite och ja, bara gör det han vill.
Han vill mest jävlas lite grann.
Ja, och han ser ju till att de blir diskade.
Du är diskad!
Ja. Ja. Vad händer sen?
när de blir diskade så ska de ju hem. Men i och med att det utbröt ju ett ordentligt slagsmål med alla i publiken sen också, på det ändå 90-tal.
Ja.
Så blir det ett riktigt slagsmål. Och då är de ute efter kvällens inbrott, höll jag på att säga.
Nej.
Det har blivit kväll. Och då har ju alla bad guys kommit ut.
Ja.
Och det är ju verkligen, alltså, warrior-stuk över dem. Vi har Musse Pig-händerna. Vi har Mohawksen. Vi har clowner.
Vi har clownerna, vi har brevbärarna, vi har the schoolboys.
Brevbärarna, så jävla hård.
Alltså, vi har ett gäng med brev...
Emil!
Brevbärare som slåss med sina postväskor. Ja. Och det är det jag lite menar med den här filmen. Den är så fruktansvärt dum så att den är underhållande. Och för den har alla de här grejerna som vi kastar allting på den. Och sen ser vi vad som fastnar. Kanske något.
Ja, kanske. Men ja, inte helt säkert. Men här introduceras vi i alla fall till Mohawken Bo-a-bo-bo. Som får för sig att han ska jaga de här nu. För han vill ju ha pengar. För det är en tull på att åka på hans väg. På $50.
Vilket jag känner är ganska överkomligt. Alltså jag menar, ja, men det är inte så att de liksom rånar dem på allt de har eller ska ha ihjäl dem, utan ja, med $50. Så det är faktiskt som en vägtull på riktigt.
Ja, dels det, och dessutom försöker de ju stjäla det här ena draghalsbandet som Satori Imada har, som är deras vad är hon till dem? Förmyndare?
Förmyndare, för att de bor ju tillsammans med den här kvinnan Satori Imada som jobbade med deras far på en arkeologisk utgrävning, får vi reda på, där de hittade de här två halvorna av ett halsband. Men hon fick bara med sig en av de här halvorna, den andra försvann med en mystisk man.
Bum, bum, bum. Undrar vem det kan vara.
Ska du inte too much foreshadowing?
Ja. Nej, men han, alltså här får vi ju också se teknologin i världen.
Mm.
Vi har dels att de plockar bara sopor och slänger ner i den här lilla fusionsgeneratorn som är där handbromsen ska vara på bilen.
Tänk Back to the Future 2, den där Mr. Fusion som de har på taket av DeLorean. Och då kan köra satan med den här. Ja,
han slängde ju ner någonting i den som var annorlunda där. Jag kommer inte ihåg vad det var.
Han slänger ner en sprayburk eller en burk med sån här condensed cheese som de älskar i USA.
Ah, spray cheese.
Ja, spray cheese.
Cheese whiz.
Tack, cheese whiz. Och det fungerar som jävla nitro, men till sist så skiter det i sig för att de får ost i motorn.
Nej, problemet är ju att jag kan inte sakta in, skriker Jimmy eller Mark Dacascos.
Mm.
Men det kan också vara för att han inte har rört bromsen. Jag vet inte.
Det kan vara det.
Det kan vara det.
Mm.
Men de kör och försöker komma ifrån Boa Bobo som har världens high-tech GPS som man kan låsa på deras bil och såna här saker. Mm. Planera körningen så att han ska genskjuta dem och hela kittet.
Ja.
Sen kraschar ju båda bilarna.
Ja.
Mer eller mindre skulle jag vilja säga. Och då hoppar ju Boa Bobo ut och ska slå ner dem. Men då introduceras vi till Power Core.
Ah, great. The Power Core.
Världens coolaste gäng. Eller för sig.
Eller?
Eller. Om vi säger så här. Det här gänget är så pass hardcore så att de bär graffitijackor så de kan stå kamouflerade vid en vägg.
Ja, det är specifikt den väggen.
Specifikt den väggen kan de kamouflera sig mot. Och ja, Powercore leds ju av Alyssa Milano, eller som hon heter i den här filmen,
Marion Delario.
Marion Delario. Det vill säga tjejen som i spelen blir slagen i magen,
skjuten,
kanske skjuten, kidnappad och så vidare, är alltså Alyssa Milano i den här filmen.
Ja.
Ja.
Hon och hela hennes gäng som är till stor del stelberoende eller bestående av barn som inte har några föräldrar.
Ja.
Eller föräldrar som inte bryr sig eller någonting sånt där. Men också vuxna som, de är många faktiskt. De är lite som i, vad är det, Turtles? Jo, det första Turtles-filmen väl. Det här gänget som
Ja, som Shredder skapar eller plockar upp.
You are here because the outside world rejects you. This is your family. I am your father.
Bara med skillnaden att de här försöker ju göra saker och ting bättre.
Ja.
De patrullerar gatorna på nätterna när polisen inte är där.
Ja, och polisen anser ju dem vara terrorister.
Ja.
För det sprids rykten om att det är Powercore som skjuter ner helikoptrar med mat och sånt där, jag vet inte.
Ja, men du vet, the dangerous cheese whiz.
Ja, men det händer så mycket.
Ja.
Men de blir räddade av dem.
Ja.
Sen åker de hem. Boa Bobo har ju följt efter dem, så han, eller vänta, han kommer dit sen, ja, som en annan. För nu får vi möta den riktiga Koga Shuko.
Ja.
Som nu blir jättearg över att han har bara fått ena halvan av halsbandet.
Fy fan.
Ja, och då blir han jättearg. Och då intresseras vi också till Al Leong och Jeff Imada som spelar Huey och Louis.
Ja. Huey and Louis, basically. Och de kommer senare i filmen stå och kolla upp en skylt där det står Will Hench for money.
Och de får även frågan what news is there eller så där.
Ja.
Det är så jävla läckigt.
Ja.
Mm. Men i alla fall, Boa Bobo kommer också in där och så säger han, jag vet var de är som du letar efter. De är på den här teatern. Och då säger Koga Shuko, jag kan göra dig jättestark.
Men jag är ju redan jättestark.
Ja, men han kan ju göra det 10 gånger så stark. Så han muterar honom till
Super Bo-a-go-go.
Bo-a-bo-bo blir steroid-a-bo-bo, skulle jag.
Alltså, redan innan så är han så steroidstinn så att de säger att han kan benchpress 800 pounds.
400 kilo typ, eller 350 kanske.
Ja, något sånt. Och han blir dubbelt så stor av den här behandlingen.
Ja, men du ser också på hans lats sen att det är ganska tydligt att han, det är steroider där.
Ja, ja.
Men i alla fall, han gör det med dem medan Satur Imada förklarar den här storyn då för Billy och Jimmy om Kogashuko och... Eller hon vet inte vem Kogashuko är just då, men hon berättar liksom att det är farligt det här. Folk kommer jaga det, bla 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 bla.
Ja.
Och sen kommer då Boa Bobo, Steroid, Kogashuko, Linda Lash och Huey och Lewis. Hela gänget kommer att slåss. Och det slutar med att Satori Imada offrar sitt liv helt i onödan.
Ja, för att köpa dem 2 sekunder?
Ja, kanske 6.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och sen tar de sig därifrån.
Ja.
Och sen så har ju nu Robert Patrick eller Kogashuko fått reda på att de har halsbandet. De vet inte hur man använder det. Och det finns ju 2 delar. Den delen han har kallas The Spirit Part. Vad det
var? Ja, The Spirit, och de har The Body.
Ja, och The Spirit innebär att du kan bli ett skuggpapper och ta över kroppar.
Ja.
Och The Body innebär att du får typ stålskinn. Du kan inte skadas liksom.
Ja, förutom när du kan.
Ja. Men de vet ju fortfarande inte hur halsbandet funkar.
Nej.
De tar hjälp av Power Core. De tar sig dit. Och hon bara, ja men det är skitbra för vi ska ändå dit och göra en grej. Vi ska förstöra hela deras ställe.
Ja.
Jag går igen denna mycket kortare än vad jag brukar göra. För det, annars är det för mycket skit här.
Ja.
De tar sig till Kogashukos bas. Eller hans kontor eller vad man ska kalla det.
Ja. Det ser ut som den här byggnaden från kontorsbyggnaden från Gremlins 2 typ.
Ja, bokstavligt talat.
Ja.
De tar sig in där, åker ner i källaren för att se de här monstrarna han håller på att göra typ. Ja. Där finns några som är med i spelen där, det är faktiskt rätt kul. Som de får se. Och de får även, för de är typ döda, mer eller mindre.
Suspended animation.
Som ja, som de bara brister ur. Ja. Men det är ju för att Kogashuko ska kunna ta över deras kroppar. Så de får slåss lite mot dem där inne.
Mm.
Sen fastnar Jimmy, men Billy och Marion tar sig därifrån.
Indeed.
Och sen helt plötsligt dyker Jimmy upp och bara säger, hej, kan jag få halsbandet? Jag är fri nu.
Jag är tillbaka!
Ja, så bara, hur kom du loss? Jag gick. Men det visar sig att det är Kogashuko som tagit över hans kropp.
Va?
Ja. Men det blir också fedefight i Power Cores hemliga läger.
Ja.
Och jag hoppar väl förbi lite fighter här, men det är... Kogashuko går ut och sätter typ skottpengar på dem mer eller mindre och säger att jag vill ha halsbandet, döda dem. Och alla gängen går tillsammans för att han dödar... Vilken skräckfilm är det han är med i? Är det Hills Have Eyes?
Det är då. Ja.
Ja. Killen från Hills Have Eyes är... ledare för det, något av gängen. Han, Kogashuko stryper honom med sin skugga.
As you do.
Säger, nu jag är er ledare. Och alla bara, yay!
Yay!
Och sen så händer lite fighter ut mitt på dagen. Bland annat att brevbäraren skriker. Airmail. 2 sekunder innan han hoppar från en cistern ner på dem. Så de typ så här, de har gott om tid att flytta på sig.
Ja. Oh. Och i och med att de slåss på dagen så har de ju brutit sin överenskommelse med polisen. Så nu så är allting förlorat. Eller är det?
Ja, lite så, för polischefen säger att vi måste ut nu liksom. Och vi måste se till att det fixas bra. Alla andra poliser men nej, det kan vi inte. Det är farligt där ute nu. Vi är brottslingar ute på dagen. Så, jaha, vad ska vi göra då? Det är inte vårt jobb helt plötsligt.
Ja.
Och då inser ju han liksom att Power Core är de som har slagits för oss hela tiden.
Ja.
Och han har ju sett sin dotter, inte som ledare för Power Core, men han såg sin dotter slåss för Power Core i alla fall. Men tillbaka till kontoret. Eller till Power Cores högkvarter igen.
Mm.
Här lyckas de klippa av Linda Lash piska.
Ja.
De har tillfångatagit Bobo och matat honom med spenat.
As you do.
Vilket idéer har de snälla av någon anledning. För ja. Han får se sig själv i spegeln och blir jättearg på Kogashuko. För han ser ju hiskelig ut nu.
Ja, och med all denna spenat i kroppen så... Ja, han behöver inte bli starkare i alla fall.
Nej, det är ju inte...
Nej.
Han börjar slåss för Power Core, deras sida, de goda i detta fallet.
Mm.
Och... Det bryter ut slagsmål. Billy och Jimmy slåss, fast det är ju egentligen Kogashuko i Jimmys kropp igen.
Va?
Eller det är denna gången. Det är denna gången bara, tror jag. Och sen så till slut så lyckas då de... Jag vet inte hur det går till. Men Billy får i alla fall krafterna. Och bara, shit, jag kan inte ta någon skada, för han är coolt. Och börjar slåss. Och sen så gör de den fulaste dubbelattacken som finns. Det är att de håller hand och typ... Jag vet inte vad man kan kalla det, jula eller vad jag ska kalla det.
Typ slänger varandra.
Ja.
Det är bra övning för koordination. Den är totalt värdelös som attack.
Ja, men jag tror den kommer från något spel, kändes det som.
Ja.
Och jag har bara spelat som single player, så jag har inte kunnat göra det.
Nej.
Ja. Men på något sätt så lossnar Kogashukos halsband då. Jag vet inte hur det går till. Och då tar Mark Dacascos det. Och helt plötsligt så börjar amuletterna flyga. Och de blixtrar till. Och helt plötsligt så står Jimmy och Billy i en röd och en blå paljettvästdräkt.
Ja, jag vill inte ens kalla det för gay, för det är det inte.
Nej.
De har blivit fabulous.
Ja, det har de. Och då säger Kogashuko typ någonting i stil med, oh shit.
Ja.
Det var inte så bra. Så slår de ner honom och allting är bra.
Ja.
Och sen så frågar Boa Bobo om han får köra deras bil, för han är ju snäll nu. Och han har börjat prata nästan normalt. Det gjorde han inte innan.
Det är det spenat gör med det. Just a flick of me risk, that's all.
Ja. Och så säger de, ja, det är ju klart att du får det, för de är ju helt säkra på att det är Billy som har tagit över Boa Bobos kropp, bortsett från att det är Jimmy som har den delen av halsbandet, vilket alla borde veta. Och så sätter hon sig i bilen och så hoppar Billy fram och så, vad händer? För han var i bagageluckan av någon anledning.
Because of course he was.
Och så skriker alla. Och så slutar filmen. Med att Huey och Lewis står med henchmen for hire-skyltar.
Så om ni tyckte det här var förvirrande, så det är okej. Okay. För att det här är alltså en film som är, som sagt, de slänger allting på och mot en vägg och säger, let's see what sticks.
Jag tog inte ens upp speedboat-jakten.
Med den brinnande floden.
Brinnande flod. I kombination med att de här jetskisen som bad guysen har, med en liten gevärspipa som skjuter missiler.
Mm.
Jag tog inte upp det heller.
Så att om vi utelämnar sånt så kan ni ju liksom förstå hur balls to the wall galen den här filmen är. Som jag skulle säga på ett bra sätt. Balls to the wall galen på ett bra sätt, för att man gör ju inte en bra Double Dragon-film helt enkelt.
Särskilt inte, alltså där finns ju saker som jag inte gillar. Det är när de tittar på varandra eller skriker, tittar på varandra och tittar bort igen och skriker.
Ja.
Sådana saker. Jag har väldigt svårt för den grejen, och det händer mer än en gång i den här filmen.
Sant. Men jag måste ändå säga att jag var tämligen underhållen av den här filmen. Mycket mer så än vad jag trodde jag skulle vara. Jag har sett den en gång tidigare, way 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 back in the day. Och då kommer jag ihåg att jag antagligen tog den lite för seriöst. Eller försökte ta den för seriöst. Men som den är nu så tycker jag den är ytterst dum. Den är en ett minikosmos av hela 90-talet, tidiga 90-talet. Och om du är uppvuxen då så tror jag att du faktiskt hade uppskattat den här filmen mer idag än vad du har gjort då.
Alltså den är ju dumkul.
Ja, precis. Alltså, är den bra? Absolut inte. Det är en värdelös film rent objektivt. Men är den, är den underhållande? Ja.
Ja, du sa ju att du såg den i tre delar.
Jo, fast det var inte så mycket för att jag tyckte den var tråkig som att jag hade varit stressad över en massa andra saker att göra.
Okej. Okay.
Men vår nästa punkt här är ju liksom, skulle vi hellre spela spelen eller se filmen?
Alltså, jag hade nog gärna spelat igenom kanske, men testat alla faktiskt.
Ja.
För de senare, alltså jag märker ju var de vill komma i Super Double Dragon. För där börjar det bli, alltså som sagt, jag sa, det känns som att gå i sirap och det är inte gjort för en spelare.
Mm.
Men jag vet var de är på väg och där börjar du få rätt så coola kombos.
Mm.
Och då kan vi jämföra det med första spelet till NES, där du får fler attacker under spelets gång, men det framkommer inte, utan du får själv lista ut att nu kan jag göra så här.
Ja.
Och det kan du inte, för jag börjar ju spela om efter att jag bara, oj shit, jag kan ju hoppsparka nu. Och sen så börjar jag spela om, jag kan inte göra hoppsparken.
No jump kicks for you.
Ja, och sen så kan du hålla fast dem och börja knäa dem i huvudet och sådana grejer. Ja. Och då i Super Double Dragon, då har du liksom, du håller fast en kille i armen när du blockar, och då kan du attackera antingen honom eller en kille som är bakom dig.
Ja.
Alltså då börjar det faktiskt bli ett riktigt coolt spel, men det är lite för slött.
Ja. Nej, men alltså jag håller absolut med, och det är, framförallt så gillar jag det här liksom med kombosen som du säger. Och det är också av rent tekniska vinningar, i och med att Super Nintendo-kontrollen mer än dubbelt så många knappar som en NES-kontroll. Mm. Tre gånger så många knappar som en NES-kontroll.
Och det kan gå snett helt plötsligt.
Ja, och så att jag menar, det är klart. Och sen när de hade exempelvis Street Fighter med alla sina kombos och grejer, så visste de ju att det är här framtiden ligger.
Mm.
Så kanske hellre spela några av de senare spelen, men när det kommer till de tidigare spelen så skulle jag ändå säga att jag hellre hade sett filmen.
Ja, alltså de, som sagt, första spelet är fyra banor.
Ja.
Och är du kan, alltså lätt under en timme kan du klara, alltså det beror på hur bra du är på det. Ja. Men lätt under en timme.
Precis, så att det är lite hugget som stucket. Men vi har ju diskuterat om betygsskala. Och vad vi då känner för betygsskala för spelserien, det vill säga inte hela spelserien utan vad vi har spelat. Och sen så ett betyg för filmen. Och då har vi ju vårt fantastiska betygssystem 1-10 UV-bollar.
Vi funderade på Star Wars-skalan, men det kändes inte rätt.
Nej.
Funderade på i denna filmen att ha, vad sa jag? En av 10 Crying Freemans eller, nej, en Crying Freeman eller 10 ensamma hemma.
Precis. Och vanligtvis är ju 10 bäst. I det här fallet är 10 sämst. För att det är för många bollar som heter UV. Om det är 10 bollar. Eller 20 bollar blir det nästan då. Så var skulle du placera spelserien?
Alltså detta kommer ju sätta ribban för alla spelen, höll jag på att säga.
Ja.
Vilket blir lite komplicerat. Men i och med att jag inte spelat alla till att börja med.
Ja.
Det finns en viss frustration, kan jag väl säga.
Ja.
I kontrollerna som ändras från spel till spel. Sen ska man kanske inte spela dem back to back så som jag gjorde heller. Men jag vill nog ge det en, för jag var ändå underhållen av dem. Man får ändå tänka på att vi spelade NES och SNES-spel.
Ja.
Så jag vill ge det en, är det en 6 eller en 7? Det är svårt.
Får vi se om det blir Matt Ulf. För jag har någon av dem, kan jag säga.
Ja. Nej, men jag tar en sexa faktiskt, för jag tyckte det var kul. Sen så, som sagt, det var ju inte superbra SNES-versionen, men jag vet också vad de ville.
Mm.
För det var väldigt tydligt, så det får bli en sexa då.
Och då kan jag säga Matt Ulf, för att jag säger också en sexa. Inte riktigt, lite sämre än medel, som hade varit en femma. Men ändå liksom, jag kan se var de är på väg, som sagt. Men hur många UV-bollar får filmen, Matti?
Oh, den är svår. För där är lite samma sak. Mm. Jag är underhållen. Inte så mycket som jag hade önskat, kanske. Men jag jag hade ju ribban, var en jävla limbo-ribba på den här filmen.
Mm.
Så den får kanske en sjua istället.
Det är jävla vad vi är ens. För att, som sagt, den är så jäkla bonkers den här. När den inte är bonkers så märker man att den är väldigt budget och väldigt, jag ska inte säga framstressad, för att här finns väldigt mycket detaljrikedom, men att den känns som de försöker koka soppa på en spik ungefär. Vi behöver, ja men okej, vi ska göra en film på spel som egentligen inte har en story, så då får vi hitta på en story, och vore det inte coolt om vi samtidigt hade gjort ett apokalyptiskt Los Angeles och så vidare. Men vore det inte coolt om vi hade The Warriors med, och så vidare. Det blev lite för, liksom, nej.
Ja, men det var väl hela grejen med 80- och 90-talet. Vi har Escape from New York, vi har, vad heter han? En av världens bästa filmer, Demolition Man. Vi har denna. Det är mycket sånt på 90-talet. New York, det är så mycket kriminalitet, så det kommer att fängelse. Los Angeles likadant. Just det här med att jordskalv och såna här saker.
The big quake.
Ja, nej, men det är liksom, det var någonting då.
Ja, det låg i luften. En känsla av New York.
Det var inte 90-tal och regna i alla fall.
Ja, det var väl det som ni kanske har märkt, så har jag inte dragit med min Star Trek-grej i vår specialare. Men det förhindrar mig inte från att fråga, Matti, är den mysig?
Är den mysig?
Då måste jag få fråga, menar du spelserien eller filmen?
Filmen.
Ja.
Ja. Okej.
Okay. Jag har fått ett ja egentligen, men
Så, med andra ord, det här var alltså de dubbla dragonerna, Fatal och Furir och annat. Och nu, eftersom Linda inte är med oss, det lät som hon var död, det är hon inte, så kommer jag köra ett quote.
What?
Ja! Eller konversation. Det är en förolämpning och en comeback. You're weak like your father. Well, you're ugly like your mother.
Och just det var det han hette, Gisman. Det var det han hette innan. Kogashuko blev Gisman blev Kogashuko.
Det var en liten förbättring i alla fall.
Ja, nej, men alltså, vi har inte ens gått in på detta. Jag sa lite där innan med Huey Lewis. För Gisman säger, Huey Lewis, any news? It's hip to be square. Och sen så har vi att vad heter han nu? Boa Bobo kallar dem för, de heter ju bröderna Lee.
Ja.
Och då heter den ena Ugg Lee och den andra heter Home Lee. Alltså det är så läkigt och det är sådana saker hela tiden.
Ja.
Så det är den nivån filmen är på, och som sagt, där är en brevbärarfaktion som utslås på nätterna som är brottslingar.
Alltså jag kan ju säga, receptionen var ju fruktansvärd.
Inte helt omotiverat.
Min favorit är från Washington Post som kallar den för clumsily paced and amateurishly acted by kids so upbeat they might have escaped from a road tour of Annie.
Wow.
Och på Rotten Tomatoes har den ju gått ner i betyg. På Wikipedia stod att den hade 13, men du hade kollat upp att den hade sjunkit i betyg.
Mm, det är på 12 nu.
Den ligger på 12%. På IMDb så har den 3,9 av 10.
Yep.
Så att we got that going for us, antar jag. Så nästa gång vi träffas så blir det Fatala Furirer.
Mm-hmm.
Och
Det ser vi inte fram emot.
Det är ju ingen bra spelserie. Men därmed så är det japanskt animerat och de brukar ju kunna göra animerat. Så att det kanske vi kan se fram emot ändå.
Ja, alltså där är underhållande fighter i den animerade filmen. Så mycket kan jag säga. Det är det inte i spelet jag har spelat. Och det, Fatal Fury har ju också, hur många Fatal Fury-spel finns det?
Många. Jag känner till åtminstone 5, tror jag.
Jag tror att du inte ens är i närheten.
Nej.
Nu ska jag se här, bara lite snabbt. Jävla massa story här plötsligt. Fatal Fury, hur ska vi se? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och så ett elfte som är to be announced. Och då ska du ha tanke att det senaste kom ut på Neo Geo.
What? Det senaste kom ut på Neo Geo?
Yep.
Okej.
1999.
Det var sent i Neo Geos livsålder dessutom.
Ja, det kom ut ett spel på PlayStation 1. Men resten är på Neo Geo alltihop.
Ja, och för de som inte vet så Neo Geo eller hur man vill uttala det, var den här konsolen som tog arkadspel och den var i princip, gjorde i princip arkadtrogna tolkningar av spel som du kunde ta hem. Och det var inte en jävel som hade Neo Geo för att spelen kostade över 1200-1300 back in the day. Så ni kan ju gissa vad det blir med inflation. Hade du Neo Geo så var du en dryg jävel som ingen tyckte om.
Wow.
Yep, shots fired.
Aj, aj, aj.
Men ska vi säga hej då?
Du, det tycker jag faktiskt.
Ja.
Vad ska vi säga? Ska vi high-fiva och fista varandra eller på sig samtidigt?
Du vet vad din fru har sagt om det där.
Ja, jag fick inte vara din älskare.
Nej, typiskt.
Så är det ibland.
Ja.
Men de hade en speciell high five, Billy och Jimmy.
Ja.
Där den ena handen är knuten och den andra öppen och så slår de då in i varandras händer.
Vi kan klappa så låter det som vi gör den.
Ja, ett två, tre. Jag vet inte ens i närheten, men då.
Det var bättre än om Gustav hade gjort.
Det är sant.
Ja. Men, ha det bra.
Ha det gott. Tack så mycket.
Hej.
Hej.